Då var det dags för Inte rasist men podcast. Podcasten som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi. Mitt namn är Magnus S. Bengtsson och i sedvanlig ordning har jag med mig Kristoffer Gummesson från Dublin.
Hej Magnus.
Allt väl i Dublin?
Det är det. Vi har nyligen firat St. Patrick's Day här borta. Så det känns ju väldigt stereotypiskt. Det känns... det är väl också någon sån där grej som man vill uppleva åtminstone en gång i livet, att fira St. Patrick's Day i Dublin.
Det känns som ett passande event för just dig som person.
För just mig som gillar att dricka öl, eller vad det?
Som gillar att dricka öl och traditioner. Var det inte, du kom väl fram till det för något avsnitt sen att du skulle ha varit konservativ egentligen?
Ja, att jag är konservativt lagd som person.
Just det. Stämmer. Men vi ska inte hålla oss kvar vid ämnet att du är konservativt lagd. Jag tänkte att i denna veckan så kommer vi återupprepa lite det vi pratade om i senaste avsnittet med Björn Fredén från Mediebruset. Eller vi pratade lite om det, och det var fenomenet Granskning Sverige som är ett återkommande fenomen i just den här podcasten. Men den här veckan så tänkte jag att vi skulle gå på djupet, och för att göra det så tänkte vi ta in det tunga artilleriet. Och jag tänkte att Kristoffer, du kan få presentera veckans gäst som vi har med oss.
Ja, just det. Gästen som vi har med idag är journalist på Eskilstuna-Kuriren. Han har sammanlagt nominerats till 5 guldspadar, priset som alltså delas ut av Föreningen för grävande journalister, och vunnit 2 av dem. För en dryg månad sedan publicerades hans reportage om Granskning Sverige som rönte stor uppmärksamhet. Välkommen till programmet, Mattias Ståhle.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Du, det är bra. Jag sitter här hemma och tittar ut på ett soligt Eskilstuna.
Det är trevligt. Det är sol här också faktiskt. Är det sol i Dublin?
Det är det. Ja. Mycket trevligt väder.
Ja, typiskt. Du, jag måste fråga...
Solid small talk.
Jag måste fråga Mattias. När vi försökte researcha lite här innan så kom vi fram till de här 2 guldspadarna som du har erhållit.
Ja.
Men vi fick inte riktigt klarhet i exakt vad de var för.
Ja, den första, det är ju ganska långt tillbaka i tiden det här. Den tror vi ligger någonstans i början på 00-talet. Och handlar om en granskning av sociala myndigheter i Eskilstuna som jag gjorde tillsammans med 2 andra journalister på Kuriren. Eva Burman, som idag är min chef, och Lena Mischanek, som idag är chef på SVT här lokalt i Sörmland. Men vi tittade på missbruksvård. Det fanns på den tiden ett konstigt glapp i socialens uppbyggnad. Att upp till det att ungdomar var 18 år gamla så föll de under ungdomsavdelningen på socialen. När de blev 21 så tog någonting som hette vuxenförvaltningen över. Och däremellan fanns ett glapp på 3 år, alltså mellan 18 och 21 år. Och just där då så kunde vi visa att dels fanns det ett antal dödsfall där folk hade tagit överdoser eller blivit allvarligt sjuka eller ja, råkat ut för klassiska traditionella missbruksproblem. Det var helt enkelt en peak just i det där glappet. Och ja, förklarade då med ledning av det här väldigt dumma regelverket varför det blev så just där, varför man fick väldigt svåra problem. Och det var den första guldspaden. Och den andra handlade om, det var en politisk nyhet, alltså i bemärkelsen att jag var på den tiden kommun- och landstingsreporter. Och vid valet det året så sossarna och Vänsterpartiet segrade i landstinget i Sörmland med, jag tror det var 1 mandats övervikt, och hade precis börjat deklarera då hur de skulle bilda lokal regering i landstingsstyret. Och i det skedet så hoppar 2 vänsterpartister av sitt parti och säger att vi kommer att stötta Moderaternas politik i landstinget. Det var ju lite oväntat, det var inte så många som hade räknat med att det skulle ske. Mm. Och det jag gjorde, det var egentligen gå på djupet och gräva i vad var det egentligen som fick dem att byta sida. Och var det verkligen omöjligt att förutse att det här skulle ske? Och det var det ju naturligtvis inte, för det fanns ju ett väldigt långt segdraget och i vissa kretsar, framförallt vänsterpartistiska kretsar, känt gräl mellan de här 2 och ledningen. Och de hade flera gånger hotat med att de, ja, om ni fortsätter så här så gör vi så här. Och så blev det.
Okej. Okay. Och sen, då måste man ju fråga, hur från det här då, hur hamnade du till att börja granska just Granskning Sverige, framförallt i egenskap av journalist på Eskilstuna-Kuriren?
Ja, alltså hur man som journalist hamnar där, det är ju väldigt lätt att besvara, för det var ett uppdrag från redaktionsledningen att titta närmare på det här. Men jag har ju under ganska många år hållit i merparten av Eskilstuna-Kurirens större grävsatsningar, antingen för att jag har varit med och grävt själv eller för att jag har varit mentor åt andra då, som har ägnat sig åt granskande och fördjupande journalistik, och jag fick det här uppdraget. Och att just Eskilstuna-Kuriren tog sig an granskning i Sverige, det tror jag hängde ihop med dels att vi hade råkat ut för dem väldigt många gånger. Alltså att de hade ringt då till mig, till många av mina kollegor, och till några av de här kollegorna så hade de ringt ett mycket stort antal gånger.
Hur kom det sig att de hade ringt till just Eskilstuna-Kuriren?
Något osäker på det faktiskt, hur det började. Jag vet ju att första gången de kontaktade mig, då gällde det folkets demonstration. Och vi hade då, det blev bråk i samband med en av folkets demonstrationer i Stockholm. Större bråk som blev omskrivna i rikspressen. Dock inte av oss, eftersom det låg utanför vårt bevakningsområde. Men vad vi då gjorde när vi följde upp var att vi såg att Sverigedemokraternas lokala partidistrikt hade samlat ihop folk och bussat ner till den här demonstrationen. Så vi ringde upp Sverigedemokraterna och frågade hur de såg på det, om de hade sett någonting av bråket, hur de ställde sig till att det hade skett och så vidare. Och fick artiga, vänliga svar från SDs representanter, så det var inte så mycket mer än så. Men uppenbarligen så tyckte Granskning Sverige inte om att vi hade pratat med SD i de här sammanhangen, så att de hörde då av sig och ville ifrågasätta vad vi pysslade med.
Så det var själva ingången till att de hade ringt Eskilstuna-Kuriren ett antal gånger? Så att ni blev
det kan man väl säga. Det fanns väl egentligen, just där kring folkets demonstration, så började telefonerna gå ganska varma. Det var ju inte bara mig de ringde. Och efter det så började de, förmodligen så var det väl någon eller några av deras fans som började läsa Eskilstuna-Kuriren och titta vad det stod i den lite oftare. Därför att efter det så började de ringa på väldigt många av sina favoritämnen. Till exempel stenkastning mot blåljuspersonal i förort. Det är ett populärt granskning i Sverige. Och det har vi ju haft ett antal incidenter i Eskilstuna, både när blåljuspersonal eller vår egen personal på Eskilstuna-Kuriren har blivit utsatt för. Och det tycker de ju är roligt att ringa och trolla och tjata eller provocera lite grann om. Och till slut så blev det här ett arbetsmiljöproblem för tidningen. Så att, men seriöst, det togs upp i sådana här vanliga tråkiga fackliga rapporter och så. Att vi kan inte ha det så här, vi måste ju titta lite närmare på det här. Och i samband med det så sa min chef att det här börjar ju bli ohemult mycket. Men vi är en ganska liten lokaltidning mitt i Sverige. Titta på vilka det är som ligger bakom det här. Därför att vi var ganska övertygade om att det här var inte random snubbar som ringde upp och trollade, utan det fanns någon grad av organisering i det. Det hade vi förstått redan från början. Så mitt uppdrag, det var egentligen att kika på hur ser den här organiseringen ut? Hur hänger det ihop?
Ja, det är ganska intressant, för vi har ju pratat och skrivit en del om granskning i Sverige själva då, mer utifrån fokuset vilka åsikter det är de torgför. Men det här reportaget som du skriver, det har ju mer fokus på själva strukturen bakom.
Ja, alltså det var ett medvetet val från min sida. Där hade jag ganska fria händer. Men det är klart att man måste nämna i ett sånt här reportage att det finns påfallande starka inslag av rasism och främlingsfientlighet i mycket av det de gör. Inte i allt, notabene, men i mycket gör det. Men jag ville inte ha fokuspunkten där, utan det jag själv tyckte var intressant, det var just den här, jag kan ju inte bara slå fast att de har en hög grad av organisering. Helt plötsligt så satt jag ju i en situation där jag också kunde förklara hur det här funkar konkret i detalj. Och jag umgicks väl ett tag med tankarna på hur mycket av det här ska man berätta? Hur mycket tycker vanliga dödliga läsare om att läsa sånt här? Det kanske är bara några få tidningsmedarbetare som kommer uppskatta ett mer djuplodande reportage på det här ämnet. Men när vi hade dryftat och stött och blött en stund så kom vi fram till att nej, men det här håller. Det här är en bra historia. Sätt dig och skriv. Hur mycket utrymme vill du ha? Och sen behövde jag några veckor på mig att svara på den frågan. Och sen sa jag vill ha 30 000 tecken. Kan jag få det? Och då fick jag det.
Men det du gjorde då, det var, som vi har förstått det, du kontaktade Granskning Sverige någonstans i november förra året.
Ja, oktober-november. Jag kommer ihåg att jag har inte datumet i huvudet riktigt nu. Och det var ju egentligen, det var väldigt tidigt i själva granskningen. Och jag hade inga djupare tankar än att jag ville inleda en dialog med någon av dem. Alltså se om man kunde komma förbi den här fernissan och börja prata på riktigt. Men i och med att de dels erbjöd mig pengar för att bara jobba åt dem. Och dels började skicka manusblad på hur jag skulle ställa frågor, vem jag skulle ringa, hur man skulle få tag på den här personen. Så kände jag att nej, men jag får nog låta det här rulla en stund och se hur mycket de bara tänker mata ut utan att jag egentligen börjar ställa skarpa frågor.
Vi ska säga det, för du kontaktade dem under en anonym identitet, eller du...
Ja, jag skapade en fake-profil och det gjorde jag egentligen ganska tidigt. Alltså långt innan vi drog igång granskningen på riktigt, när vi bara hade lösa planer på att vi måste titta närmare på det här. Så att fake-profilen skapades, jag för mig att det var i början av april 2016. Alltså ett halvår innan vi drog igång granskningen på riktigt. Och då var det väl inte glasklart att den skulle användas just till granskningsverige, utan den skulle väl titta på granskningsverige, trollringningar och lite olika såna här slutna Facebookgrupper och se, ja, men kan vi hitta en förklaring till att vi blir uppringda så många, så mycket. Och för att den här profilen skulle komma in i lite mer slutna hemlighetsfulla grupper så fick den ligga och verka och gro ett tag. Det tror jag var rätt viktigt för att den skulle få de kontakter den sen fick.
Men det ni skapade var en sån, om man ska säga, så kallad Sverigevän, mer eller mindre?
Ja, det kan man väl säga. Jag vet inte, jag är född tidigt 70-tal, så när jag växte upp då spelade man rollspel. Man spelade Mutant och Drakar och Demoner och så vidare. Och, menar, det är ju ett nöje som går ut på att man skapar sig en karaktär som man sen ska spela i spelet. Mm. Och ju trovärdigare man gör den här karaktären, desto roligare blir det att spela. Så jag gjorde lite så att jag utgick från min rollspelsbakgrund och tänkte nu ska jag göra mig en riktig internetkrigarkaraktär här.
Mm-hmm.
Och då får du inte, jag menar, alla som har stött på en fake-profil på nätet vet att det finns ju några sådana här fallgropar man upptäcker ganska snabbt. Om du har ett ägg på Twitter, ja, men då är det sannolikt kanske inte en riktig människa bakom. På Facebook brukar det vara en så här lätt genomskådbar bild att nej, ja, men det här är inte en riktig person, det här är bara en framgooglad bild. Inga vänner, inga egna inlägg, ingen historik i det egna flödet och sådär. Det var därför jag tänkte att om den här personen får några månader på sig och retweetar eller delar då lite allmänna nyhetsartiklar med en viss karaktär, har lite svenska flaggor så där i allmänhet och byter profilbild mellan kamphund och vanlig kostymsnubbe och sådär. Så då bygger man upp det här rätt bra. Och sen jag hittade ju på en hel bakgrund åt den här personen som jag aldrig presenterade, men som jag då har haft uppskriven för mig själv ifall att jag någon gång skulle hamna i en situation där jag måste svara på en fråga om mig själv, så måste han ha en legend, om man säger det, i underrättelsekretsar.
Vad bestod den i, får man fråga det?
Det var ganska enkel. Han var ju född samma dag som jag, det var alltså 23 februari 1972, så det var en man i 45-årsåldern. Och det tyckte jag var bra, därför att jag är själv inte någon sån här teknisk guru på vad det gäller modern kommunikationsutrustning och sånt. Mm. Och då skulle det också bli ganska tydligt att ja, men det funkar med den här 45-åringen som inte är så bra på Skype och som inte vet hur man krypterar filer och sådär. Och sen ville jag ju också att han skulle antyda att han hade ett riktigt jobb och att det fanns i säkerhetsbranschen. Men han är smygrasist, men han är liksom inte nazist av Heil Hitler-modell, därför att det skulle bli för mycket liksom. Så han skulle vara lagom, mellanmjölkens land liksom. Och jag tror uppenbarligen lyckades jag ju spela den rollen ganska väl.
Men man skulle ju ändå kunna tycka att Granskning Sverige, som är och verkar anonymt, ändå skulle vara lite mer vaksamma om någon dök upp som hade skapat sin profil i april.
Fast någon var ju vaksam. Alltså nu, jag vet ju att de själva förnekar att de har kollat upp bakgrunden på den här personen. Men jag kan ju konstatera då, för han hade ju ett Facebook-konto, han hade ett Twitter-konto, jag tror att han hade ett Instagram också, och ett tag hade han till och med den här med spöket, vad heter den, Snapchat. Mm. Plus att han hade ett antal mailkonton på olika ställen då. Och de hade jag konstruerat så att om man hittade det ena så skulle man genom att kunna söka på e-postadressen se att det här hänger ihop. Därför att jag ville ju att han skulle kunna bli upptäckt och att någon skulle kunna göra en bakgrundskoll på honom. Någon har ju också gjort den bakgrundskollen därför att man inom loppet av några dagar försökte någon logga in på alla konton som var knutna till den här profilen.
Okej.
Okay. Och när man försöker, alltså, det kan ju låta som, vadå, någon försökte logga in liksom. Jo, men det är ju ett sätt att om du har ett användarnamn eller en e-postadress så kan du få fram delar av det användarnamnet som används eller andra uppgifter. Om man går på den här funktionen skicka nytt lösenord men aldrig okeja den i slutet, så brukar varje företag bjuda på lite information om personen som har registrerat, och så att man ska känna igen och kunna svara, är det här du? Ja.
Jag ser ett namn, Johan, yrke, self-employed, utbildning, livets hårda skola. Låter som en klassisk arketyp nästan utav den här typen av tangentbordskrigare.
Ja, men det är ju en pastisch på en tangentbordskrigare. Den är nästan lite löjlig. Alltså det var ju därför jag tog med just de bitarna. Därför att han är ju en karikatyr på sig själv. Liksom. Mm. Eller han finns ju inte på riktigt, men...
Var det även sådana konspirationssajter och sånt där som ingick i den här profilen, eller lämnar du det där?
Jo, nej, men han har varit inne i sånt också. Därför att en viktig grej, det var ju yrkesetiken i det här. Att, ja, men det enklaste sättet att göra en trovärdig internetkrigare, det vore ju onekligen att sätta sig och börja hata på rent industriell basis. Alltså ge sig på folk på nätet. Och det hade jag bestämt mig för att det får han inte göra. Alltså han får inte bidra till att producera nytt hat. Och han får inte delta i riktade attacker mot enskilda identifierade personer. Så det han fick göra, det var att retweeta och dela existerande poster som inte gick till personangrepp då, men gärna fördomsfulla och lite främlingsfientliga till sin natur. Och sen retweetade han väldigt, väldigt, väldigt mycket kriminalnotiser där det antyddes att den misstänkta gärningsmannen kunde ha invandrarbakgrund.
Hur gick du härifrån då till att komma i kontakt med Granskning Sverige för att, så att säga, komma in i den världen?
Alltså, det bar sig ju inte bättre än så att de hade ju en annons ute på sin hemsida då om att nya ringare kan få ett startarvode på från 1000 spänn, tror jag att det var. Man hade kommit över 3000, eller skicka in en ljudfil som fick mer än 3000 klick. Så att jag drog iväg mail då till de här administratörerna som stod på hemsidan. Och ganska naivt mig, med innebörden, hej, jag har hört att man kan tjäna pengar på det här. Det låter ju kul, hur gör man? Och en av dem svarade då att, jo, nej, men du gör så här och så här och så här. Och jag tog upp den tråden och började ställa följdfrågor. Då. Men vadå, vem är det ni vill att jag ska ringa? Liksom. Och då får man genast en massa förslag på det. Eller förslag på personer man kunde ringa. Och utan att jag egentligen gjorde någonting mer så kom det nya förslag. Och när jag då inte svarade på det så taggar man på förslag på frågor. Och liksom, det var uppenbart att den här personen som svarade blev glad över att jag hade visat intresse för den här annonsen.
Mm. Och den som svarade i det fallet, det var Erik, va? Även Kalle.
Erik, ja, precis.
Fabian Fjelling som han ju heter.
Fabian Fjelling heter han på riktigt. Mm.
Han har ju senare förnekat att Granskning Sverige överhuvudtaget betalar människor för att ringa för dem.
Ja, det gör ju också Johan Andersson, den andra huvudadministratören. Hans version, det säger han ju också i uppföljningen till reportaget. Han menar att jo, nej, men vi har ju den här annonsen, men inga pengar har någonsin betalats ut. Och så kanske det är, jag har ingen aning. Alltså, jag har ju ingen möjlighet att kolla om de faktiskt har betalat ut pengar. Däremot tror jag att de har gjort det, men det är min personliga gissning.
Ja, nej, men det var lite vi funderade lite på det, hur centralt egentligen det var det här med just pengarna, men du tror inte det går.
Jag tycker själv att det är ganska oväsentligt huruvida de har betalat ut pengar eller inte, utan det vittnar om, det är ju att de har förmågan att betala ut pengar om folk hör av sig. Alltså, de har den graden av organisering, och det gör att de ligger över vanliga nättroll som bara reagerar på uppstuds och börjar trolla folk. De har ju verkligen tänkt igenom det här. Deras egen förklaring är att det finns en lyssnare då, en donator, som har bestämt sig för att täcka den här kostnaden, och de ska vara någon sorts reläfunktion då, om jag förstår det hela rätt. Ursprungligen då via Nina Drakfors, eftersom hon var den enda som kunde ha ett Swish-konto knutet till den här sajten.
Ganska snart så, när du tog kontakt med den här, så kom du in i den här portalen som i alla fall var nytt för oss, vi som har pratat om dem tidigare, men just hur man delade då förskrivna manus och sådär. Hur avancerad var egentligen den här portalen som de använde sig av?
Så jävla avancerad den inte. Den var ganska snygg, om vi säger så, layoutmässigt. Det märktes att någon hade ansträngt sig för att göra den pedagogisk.
Är det den man ser i reportaget där det finns bilder?
Ja, liksom? Ja precis. Den här skärmklippen, det är ju mer än en bild som är hopklippt där för att visa liksom helheten på den. Men alla de bilderna som användes i våran publicering, de kom ju inifrån den här portalen. Den fungerade så att när jag då hade hållit på och växlat mail med den här administratören Erik, som förmodligen var Fabian Fjelling. Vi kan ju inte vara helt säkra på att han har suttit bakom tangenterna varje gång, men förmodligen har han det. När vi hade växlat ett antal mejl och diskuterat olika personer som skulle trollas hit och dit, så kände jag att nu måste vi ta det här ett steg till. Så jag skickade iväg ett lögnaktigt mejl då, där jag sa att nu har jag ett antal ljudfiler. Hur gör jag med dem? Jag hade naturligtvis inga ljudfiler, så att hade han svarat att mejla dem till mig på den här adressen, då hade jag väl fått dra iväg några brusiga, ohörbara filer och se vad svaret är. Mm. Men istället för det då, så får jag då ett svar som går ut på att om en liten stund kommer du få ett mejl från en annan av våra killar. Och det mejlet kommer att innehålla en länk, och den ska du klicka på. När du kommer då vidare, så kommer du komma in i en tillfällig e-postlåda som bara finns där tills du stänger det. I det mejlet står ett lösenord och det ska du skriva upp, och sen ska jag berätta för dig vad du ska göra med det. Och mycket riktigt, så efter en liten stund då, så kom det ett mejl från en person som kallade sig för Jörgen. Och i det fanns det en länk, och gick man vidare på det, så kom man då till den här andra e-postlådan där man kunde öppna ett mejl. Och i det fanns det ett lösenord som jag skrev upp. Och mycket riktigt, så när jag stänger det mejlet, så upphör det att existera. Jag kan alltså inte gå in i det en gång till. Och sen fick jag en länk då till den här researchportalen. Det var 4 bokstäver och en .se-adress. Och när jag kom dit, så var det en blank sida med en inloggningsruta. En liten diskret inloggningsruta som man egentligen nog inte hade sett om man inte hade vetat att man skulle titta efter. Alltså den syns ju, den är ju inte osynlig på något sätt. Och där skrev jag in lösenordet och vips, var jag inne.
Okej, och hur många administrerar den här, och hur många verkade röra sig där inne? Kunde man se det?
Ja, jag skulle säga att en kvalificerad gissning från min sida är ett halvdussin profiler som rör sig där inne regelbundet och gör saker. Och när jag säger ett halvdussin profiler, är det samma sak som ett halvdussin personer? Det vet man ju inte. Det kan ju mycket väl vara så att någon har 2 profiler, eller att 2 personer delar på en profil i vissa lägen. Så att, vill vara lite försiktig med det. Men jag får inte intrycket av att de är särskilt många. Så ett halvdussin är en rimlig gissning, tror jag.
Jag tänkte på det alltså ganska mycket. Alltså, det här reportaget, det målade ju ganska upp det här ganska mycket som en trollfabrik. Och det tyckte vi var lite intressant, för att när vi har tittat på det, så har vi ju, eller vi har mer sett den ideologiska förankringen här kring vad de gör liksom. Är det inte så att man lite kanske förminskar det här genom att kalla det trollfabrik, eller är det helt i linje med?
Ja, det må man väl tycka i så fall. Jag har uppriktigt sagt inte umgåtts med den tanken, utan jag styrdes helt liksom av det här, vad ska man säga,
hur det var byggt,
berättarvalet. Ska jag prata om rasismen och ideologin som genomsyrade, eller ska jag prata om tekniken? Och för mig blev det en vanlig nyhetsvärderingsfråga. Så att tekniken och metoden de gör det på är ju det nya, det okända och det som man kanske hajar till över. Så därför fokuserar jag på det. Och sen nämner jag att det rör sig om främlingsfientlighet, Rysslandsvänlighet och så vidare. I förbigående. För jag utgår ändå från att läsarna då, de läsare som inte redan är bekanta med Granskning Sverige, de googlar väl och tittar. Och det får man väl utgå från att ganska många har gjort. Om man tittar på Granskning Sveriges trafik, så har den ju ökat under den tiden reportaget var nytt.
Men Granskning Sverige själv, de skulle ju säga att de använder ungefär samma metoder som vilka journalister som helst gör.
Ja, men det är som jag sa till det någon gång, att det kan de ju påstå, men det är ju lite grann som att om du ser en 2-åring med en bultbräda, kallar du då honom för snickare? Nej, det gör du ju inte. Det är ju inte journalistik de håller på med, det är ju pajaskonster.
Vad skulle du säga är de viktigaste skillnaderna mellan deras arbetsmetoder och journalistetablissemanget, så att säga?
Ja, uppsåtet. Alltså, en riktig journalist har ett ärligt uppsåt. Det finns ingen mening med att hålla på att bedra folk och lura folk för sakens skull. Och även om jag, så att säga, som journalist skriver om en människa som har åsikter som jag själv inte delar, så mitt förbannade jobb är ju ändå att återge den här personen på ett rättvist och rättvisande sätt när vi har pratat färdigt. Jag kan ju inte ringa och prata lite löst om en tiondel av det vi har tänkt påstå i ett reportage och sen säga, ja, men nu har jag pratat med dig, hej då, och så skriver jag en artikel och så tillfogar jag en massa saker som den här personen överhuvudtaget inte har fått en möjlighet att bemöta eller försvara sig mot. Och det här är ju lite granskningsvärd i ett nötskal, därför att det de är ute efter, det är ju en röst som de vill ha som illustration till en massa påståenden som de gör, antingen i form av direkta frågor eller när de inte har formulerat sig tillräckligt klart i frågorna, så läser de ju på. Alltså läser de ju in voiceovers ovanpå där de förklarar sin syn på saken. Och det får ju personerna i andra ändan aldrig svara på. Däremot klipps deras röst in när de hummar någonting intetsägande, så att det låter som om de bekräftar eller inte vill besvara det här.
Ja, just det. De har också en tendens att klippa ihop svar på frågor som överhuvudtaget inte har ställts. Det har ju vår kollega Henrik Johansson bland annat råkat ut för.
Jag har dessutom tagit del av det, så att säga. Det var ytterligare en orsak till att vi inte gick så mycket in på djupet på den, därför att det är ju redan dokumenterat. Jag skulle till exempel, om vi pratar, vad skiljer journalister från icke-journalister, så ska jag säga, jag betraktar ju inte rasistmän som journalistik i ordets vanliga bemärkelse. Jag betraktar det som en sorts bildande satir, om ni ursäktar, det finns inget ont uppsåt från mig när jag säger det, men det är så jag ser på det. Och däremot så tycker jag att just de dokumentationerna har ni ju gjort på ett väldigt, väldigt bra sätt, men det gör det fortfarande inte riktigt i journalistik i mina ögon, utan det finns ett annat syfte. Liksom att väcka opinion genom att skapa en känsla, i det här fallet då liksom satirikens känsla. Men
ja, men det håller vi väl med om.
Absolut.
Eller hur, Magnus?
Ja, det är väl våran intention med det vi gör. Jag tänker, hur såg du några kopplingar till resten av den här miljön, så att säga, eller hur djupt inne i själva miljön var du när du gjorde det här?
Ja, alltså, jag har ju varit djupt inne i miljön i övrigt. Det har jag varit under lång tid, eftersom jag i nästan 15 års tid har granskat olika ytterlighetsinriktningar, både på vänster och på högerkanten. Och Johan hade ju då naturligtvis, alltså min Johan då, min påhittade Johan, han var ju med i en massa slutna grupper, dels för att han skulle skapa sin trovärdighet, men också för att jag skulle se vilket genomslag har Granskning Sverige i den här miljön. Reagerar någon på vad de skriver? Påverkas de av hur deras läsare reagerar i sociala medier och sådär? Och det tycker jag mig ju se, att där finns det ju ett samspel. Det är i sig inga konstigheter. Det är inte konstigare än att en tidning reagerar på vad läsekretsen tycker. Om jättemånga hör av sig och vill läsa ett reportage om det här och det här, då ökar ju sannolikheten för att redaktionen plockar upp det ämnet. Men sen när man kommer till Granskning Sverige, så kände jag att där fanns det så mycket konkreta, fysiskt påtagliga länkar mellan Fria Tider och Granskning Sverige, att det var värt att påpeka i reportagetext att det här är inte bara en ytlig likhet, utan så att jag formulerar mig så att man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att se det, utan det räcker ju om man tittar på vem som äger sajten som Granskning Sveriges samlingssida ligger på. Och det var då tillfället när vi skrev, det var Fria Tiders ägarbolag med Vidar Nord som kontaktperson.
Just det. Och än mer konspiratoriskt, så att säga, blev det när det visade sig, vad var det, den här killen som avslöjades av Expressen för några år sedan.
Ja, du tänker Jim Olsson.
Ja. Så heter han, ja.
Jo, nej, men det, ja. Och det förstärkte ju bara bilden. För jag menar, mellan Jim Olsson och Fria Tider finns det ju väldigt starka och tydliga band. Fria Tider har ju hjälpt honom ekonomiskt när han har drivit rättsprocess mot Expressen. Och förlorat stort och på alla rättegångskostnader. Och de hävdar ju själva då att de har samlat in 500 000 kronor till hans rättegångskostnader. Om det är sant eller inte, det vet jag inte, men det är vad de själva säger och det är vad Jim Olsson säger. Så man får väl utgå från att det ligger någon sanning i det. Och 500 000 kronor, menar jag. Alltså, vi får titta på det här. Vi pratar om en svenskspråkig sajt som vänder sig till svenska rasister, merparten. Ur deras led så har du samlat ihop 500 000 kronor. Titta på något annat svenskt Kickstarter-projekt för någonting lite mer internationellt och gångbart, som kanske är ett rollspel eller ett dataspel eller något annat nördprojekt. De kommer inte upp i de nivåerna. 500 000 är väldigt mycket om det skulle vara insamlat från läsare, som de påstår.
Men det är, ja, just det. Men gör det mer icke trovärdigt att det skulle vara så, eller?
Nej, jag tänker mig mer att det visar att de, alltså, de har en grad av organisering. Granskning Sverige och Fria Tider hänger ihop i andlig mening. Och även om de inte har samma redaktion, det vet jag inte om de har, men jag tror inte att de har det. Även om de inte har samma redaktion så samarbetar de ju på ett sätt som gör att det är svårt att se dem som två skilda väsen.
Du nämnde att du varit inne i den mer vänsterextrema miljön också.
Ja.
Finns det likheter mellan de här två miljöerna, hur de jobbar, framförallt då på nätet?
Ja, det gör det. Bortsett från att den vänsterextrema miljön är ju mycket, mycket mindre. Alltså, och med vänsterextrem, för att förtydliga, så menar jag, när jag säger att någon är vänsterextrem, så menar jag i princip att man är militant själv eller förespråkar våldsamma metoder. Inte att man står till vänster politiskt uteslutande, så att säga. Det räcker inte att rösta på Vänsterpartiet för att räknas som vänsterextrem i mina ögon. Men de har ju liknande metoder. Och första gången som jag själv stötte på organiserad trollning, jag hade ju hört talas om det tidigare naturligtvis, men första gången jag själv råkade ut för det, det var faktiskt just när jag granskade Revolutionära fronten. För då hade vi, det är 3-4 år sedan ungefär, då hade vi ett material där vi kunde visa att ett stort antal politiska våldsbrott i Mälardalen med omnejd, då där vi verkar, de hängde ihop, så att säga. Det fanns länkar mellan vart och ett av dem. Och la man ut de här på en tidslinje och tittade att först hände det, sen hände det, sen hände det, sen hände det, då fick man ganska snart bilden av att det ser ut som en pingismatch där vänstern slår vartannat slag och högern slår vartannat. Och det här ville vi ju naturligtvis presentera som en sammanhållen nyhet. Och då delade vi upp den liksom i två delar ändå. Där vi först berättade om våldet i stort. Gav inte så mycket reaktioner. Sen i del två då som kom, då berättade vi, eller förlåt, tre delar blev det. I del två så berättade vi om, här är vänstern som ligger bakom majoriteten av attackerna. Och då fick vi jättemycket hyllningar från långt ut på högerkanten. Tredje dagen så vände vi på steken och sa, och här är högerns gensvar på samma sak, och så här hänger allting ihop. Då fick vi jättemycket glada mejl från vänster, och de då som hade varit glada dagen innan började helt plötsligt skicka hatiska mejl. Och i det här, alltså efter rapporteringen av det här, då började jag få mejl som hackade på små detaljer i det här, i granskningen av Revolutionära fronten. Alltså, inga betydelsebärande grejer, utan bara. Ett exempel kunde vara, ja, men du har pratat om den här 23-åriga ledarfiguren, och så refererar du till den här 19-åriga kvinnan som hans flickvän. Ja, varför kan du inte lika gärna skriva att han är hennes pojkvän? Ja, det kunde jag väl ha gjort, men nu blev det inte så, för det var han som var huvudfiguren och hon som var bifigur. Liksom. Så att det, jag la ingen djupare tanke i det. När man har fått samma mejl 3 gånger, då börjar man tänka att det här är inte friskt. Det här måste ju vara ett gäng människor som sitter och skämtar med mig och liksom skriver likartade mejl. Sen fortsatte det här bara att drälla in. Så jag la alla de där mejlen i en mapp. Och så började jag jämföra dem och såg att det här är fan inte bara kompisar som sitter och pratar ihop sig, utan det här är copy-pastat någonstans ifrån. Och då tänkte jag lite stillsamt att de kanske har ett nätforum någonstans där de diskuterar hur man ska trolla reportrar som man inte gillar. Men det var inte på den nivån som granskning i Sverige, så att jag har ju aldrig gått vidare med det, utan det har bara legat där i bakhuvudet och gnagt. Och det är ju ändå ett embryo till samma sätt att kommunicera med journalister och med massmedia.
Men... Det låter ju väldigt likt. Ja. Vi har ju inte varit inne så mycket i just den vänster extrema delen utav de här propagandarörelserna på nätet. Men det känns ju som att de mer högerextrema, de åtminstone mer talrika vad det gäller alternativa medier på nätet.
Ja, det tror jag man måste säga utan att ha räknat. Det är en ren ryggmärgsreflex från min sida att säga ja, så är det. Och om man tittar på de här 15-16 åren jag har hållit på att titta på extremrörelser, så då kan man ju se att, det går lite i vågor. Va? Att när vänstern är stark så är högern svag. Och tvärtom, när högern växer till sig så minskar vänstern i betydelse. Men med den lilla diskrepansen att högerns vågtoppar är ju mycket större och många fler till antalet.
Mm. Men,
Vi har ju en period, om vi tittar på vänsterextremt våld i Mälardalen, då har vi ju en vända här då runt 2012, 2013, 2014. Det var en ganska stor våg lokalt sett här.
Mm.
Dessförinnan får man ju nästan gå till Göteborgskravallerna innan man hittar motsvarande vågtopp på vänsterkanten. Liksom. Och däremellan har du ju haft ett antal högerextrema våldsbejakande rörelser som har gapat och skrikit och sugit åt sig uppmärksamhet och faktiskt också begått våldsdåd.
Men om man jämför så här, något ovetenskapligt, så skulle man ändå kunna påstå att alltså, den högerextrema och alltså, den nationalistiska rörelsen är lite som en tratt typ. Att du har det känns som du har ett stort antal människor som är lite quasi inne på de här idéerna, och sen så har du de som är riktigt inne i det och ideologiska, och de som till och med är våldsbejakande.
Ja.
Förstår jag menar då? Och framförallt i Granskning Sveriges fall, när man kan se att till exempel då toppföreträdare i Sverigedemokraterna som delar den typen av propaganda som de häver ur sig, och sen så går det ner till liksom ganska ljusskygga individer som gör själva propagandan. Finns det en motsvarighet på vänsterkanten ur din synvinkel?
Lite grann, men återigen inte på samma sätt. Alltså det som skilde revolutionära fronten i mina ögon då, lite grann från nästan alla andra såna här små vänstergrupper. Alltså revolutionära fronten och AFA stod väldigt nära varandra. AFA är väl ungefär samma skrot och kon. Men om man säger just under den här revolutionära frontens storhetstid, det som skilde dem, det var att de började ju helt plötsligt få stöd. Alltså i etablerade politiska finrum. Inte inom moderater eller folkpartister eller centerpartister, och inte heller inom socialdemokratin vad jag förstår. Men däremot så i vänsterpartiet så uttrycktes det ju ett ganska stort antal sympatier för dem. Och som Janne Josefsson har påpekat i ett antal reportage, så var ju stora delar av massmediesverige, om man går 10 år tillbaka i tiden, väldigt, väldigt ovilliga att börja rota i det här eller granska det. Vad det sen beror på, det får någon annan uttala sig om. Men jag kan bara konstatera att det var så.
Mm.
Och man ser ju också när man tittar, som vi gjorde, vi studerade du och domar. Va? Vi visste ju att de här högerkillarna och de här vänsterkillarna hade begått ungefär lika mycket ofog. Och de har ju otur ungefär lika ofta åker fast. Men vad blev det av de här rättsprocesserna? Ja, men det var glasklart. För högerkillarna så tog rättsväsendet i med hårdhandskarna. Där var det ganska lätt att få dem lagförda och i vissa fall dömda. När man kom till vänsterkillarna, då stupade det lite på att många av dem har en medelklassbakgrund. Mm. Alltså, ganska bildade föräldrar, en hel del av välbärgade föräldrar. Inte alla naturligtvis, men många av dem. Och det här, det blev ju också lite, tyckte jag, en poäng att plocka upp i det reportaget. Därför att deras arbetarklassbakgrund, som de själva så gärna pratar om, det är ju deras selling point. Och om man kan då visa att den saknar förankring i verkligheten, då har man lite tagit udden av deras attraktionskraft på unga osäkra individer som söker sig in i det där.
Mm, mm.
Så att, det tycker jag är ett väldigt bra sätt att bemöta alla såna här rörelser, oavsett om de står till höger eller till vänster. Leta upp det de själva är stolta över och själva skryter om. Och så kollar du, stämmer det här eller inte? Om det inte stämmer, berätta då hur det är. Man behöver inte kalla folk för olika namn eller sätta etiketter på dem. Det räcker att beskriva hur de faktiskt beter sig. Så kommer en ganska stor del av deras tidigare följare att vända sig ifrån dem.
Mm. Tror du
det kommer
gäller...
jag ihåg just från Uppdrag granskning-reportaget där du också deltog. Och om jag minns rätt så pratade man också ganska mycket om att det fanns kopplingar in till fotbollsfirmorna och sådär från Revolutionära fronten.
Ja, åtminstone så påstod Uppdrag granskning det. Jag har inte påstått det. Däremot så kan jag ju se med egna ögon att många av dem som var medlemmar i Revolutionära fronten eller aktiva sympatisörer ju också rörde sig i klackmiljö och uttryckte sig på ett sånt sätt så att det låter rimligt att det var så.
Precis, och det har vi också sett nu senaste året ett antal kopplingar mellan högerextrema och nazistiska organisationer som har varit ute och bråkat på stan som också har kopplingar till fotbollsfirmor. Det verkar ju vara en grupp människor som kanske vars ideologi i vissa fall är underordnad och det kanske är mer...
Ja, och det hittar man ju, det hittar man ofta både på höger och på vänsterkanten. Alltså människor som de vill göra revolution eller de vill inleda en arisk rensning av sitt närsamhälle och så vidare och så vidare. Det tycker de är skithäftigt. Det kan de kastas in i med liv och lust. Men om vi bara leker med tanken att de skulle lyckas, vad ska de göra då? Det har de ingen plan för. Så långt har de inte tänkt. Kampen, den fattar de hur man ska föra. Efter kampen, det lämnar de åt någon annan. Mm. Det gör de ju farliga. Det är ju det som Lenin kallar för nyttiga idioter egentligen.
Ja, jag brukar Svenskarnas parti var ganska lustiga på det där, för de hade ju någon idé om att de skulle DNA-registrera hela befolkningen för att utkräna vilka som var tillräckligt ariska för att få med. Sen vad som skulle ske efter det var väl, ja, det var väl ganska tydligt, man skulle väl kasta ut folk, det var väl tanken.
Ja, men ändå det är en fullständigt galen idé. Och det där har jag tänkt på många gånger. Både när det gäller uttalade nazister som Svenskarnas parti eller lite så här smygrasister som Sverigedemokraternas kärnväljare eller vad vi nu pratar om. De blir väldigt ofta upprörda över att man inte respekterar det de kallar för folkviljan. Mm. Som är någon sorts icke-vetenskaplig grundad ryggmärgskänsla av vad folk i Sverige i allmänhet tycker om saker och ting. Och det de aldrig inser, och det här blir jag lite fascinerad över, det de själva möts av, alltså det här motståndet som de själva stöter på i kommentarsfält, i tidningar, i politiska debatter, när de har sina manifestationer, ja, men det är ju då i sådana fall folkviljan, och den är emot dem.
Mm.
Och det gäller ju liksom alla såna här rörelser. En normal svensk knegare är inte intresserad av vare sig etnisk rensning eller kommunistisk revolution. Så enkelt är det.
Mm. Nej, och det gäller ju granskningssverige i allra högsta grad också. De har ju gjort det till en slags sport att lansera sig själva som någon slags folkets verkliga företrädare. Och då så försöker man klistra olika överklassepitet på i stort sett alla som är emot dem. Även...
Ja, men ungefär så. Det blir någon sorts elitdiskussion liksom.
Mm. Ja, vi ska ju vara otroligt fascinerade i gåslever har vi ju fått höra. I alla fall.
Ja, jag kan ju då säga, du, när jag ändå är online och sådär, jag älskar gåslever. Jag tycker det är skitgott.
Jag har inte haft nöjet att få smaka det än, men det kan jag tänka mig till.
Nu tycker jag vi ska testa. Gå på ICA någon gång när de har någon delikatessprovning. Då brukar de alltid ha någon sån här ICA-gåslever. Och det är inget större fel på den heller.
Det känns inte
vi hade ju tänkt att vi skulle ha gåslevermiddag vi på IRM-redaktionen och ta en bild och skicka det till Granskning Sverige just.
Ja, det får ni göra utan mig tror jag. Men jag äter gärna gåslever. Inte för att göra ett politiskt statement. Utan för att det är gott.
Ja, de hade ju gått på högvarv om de hade sett dig tillsammans med oss och äta gåslever. Då hade ju fått vatten på sin kvarn.
Jag tror det skulle bli besvärligt.
Jag vill bara säga att jag tror inte vi hade tänkt göra det som en politisk poäng. Kanske snarare som någon slags satirisk blinkning.
Ja, nej, men jag förstår det. Och det är visst, man kan retas lite grann med folk. Men sen också, som nyhetsreporter, så får man också vara lite försiktig med hur mycket man är beredd att retas offentligt. Jag kan tycka att det är väldigt roligt att retas rent privat. Så där, men jag brukar försöka låta bli att göra det i publika sammanhang.
Mm, vi är precis tvärtom.
Ja, jag har förstått det.
men de är i alla fall Granskning Sverige är ju otroligt roliga att retas med. För de
går igång på alla cylindrar rätt ofta.
Jo, men det gör de.
Och sen, om det.
Man också, men just det här med att gå igång på alla cylindrar, för det som ändå är lite obehagligt med det här och som jag tycker ofta faller bort i den här typen av diskussioner, det är ju inte människorna som sitter och gör inslagen på Granskning Sverige som är hotfulla eller de jobbigaste hatarna. Mm. Det är ju deras lyssnare och trollsvans. Det är ju därifrån, om man säger, de allvarliga polisanmälningsbara hotelserna dräller in åtminstone till mig. Och sen är det ju en annan sak att de är ju naturligtvis medvetna om att det fungerar så här. Och de anstränger sig väldigt hårt för att trigga de här krafterna. Och det gör ju att de har ju ett moraliskt ansvar för det som verkligen följer av deras publiceringar.
Alltså de hade ju någon häpnadsväckande, något inslag om Thomas Mattsson i samband med, det var väl just mot han, heter han Jim Jonsson, heter han så?
Jim Olsson.
Jim Olsson, ja. Som släpptes tror jag efter den granskning, men när de mer eller mindre kallade Thomas Mattsson för någon, alltså folkmördare eller någonting.
Okej, okay, just den har jag missat. Däremot så såg jag den här, de har ju en systerorganisation som kallar sig för Megafonerna.
Ja, just det. Men den är ny.
Och de gör ju lite så här hembesök och grejer. De har ju mejlat mig, eller pingat mig några gånger på Twitter och sagt att de vet var jag bor och att de ska komma hit och sådär. Men de gjorde ju något inslag där de står och intervjuar två dörrar i Stockholmsområdet i 10 minuter. Det är ju förmodligen den ointressantaste videoinslag som någonsin har gjort.
Men det kanske inte är tanken eller att det ska...
Tanken är ju att markera att vi vet var du bor och vi har varit där.
Men alltså, i samband med de här granskningarna när de släpptes, hur hårt gick den här maskinen igång så att säga?
Ja, man säger, när man kommer till slutet av en sån här fas, det pratar vi ju rätt mycket om i reportaget, alltså när man har wallraffat, som det kallas för, när man jobbar med falsk identitet. Det sista steget i en wallraffande undersökning, det är ju alltid att man träder fram i ljuset. Och precis som i all annan journalistik så ringer man upp, presenterar sig, berättar vem man är och ber att få göra en så kallad ansvarsintervju. Det vill säga, nu är det underförstått. Det här är inte liksom ett vanligt, artigt, trevligt samtal där vi känner varandra på pulsen, utan nu har jag konkreta frågor som jag vill ha svar på. De kommer jag att ställa på dig. Jag kommer ställa till dig och jag kommer att fortsätta upprepa dem tills jag får svar. Och det gjorde vi ju då någon vecka innan publicering, så började vi ringa de här samtalen till Erik och till Johan och till Nina Drakfors och så vidare. Och det första som händer då, det är att deras trollmaskin drar igång omedelbart. Alltså innan vi ens har publicerat någonting, innan vi har pratat utanför husets väggar med någon annan än dem om vad det är vi är intresserade av, så drog de igång trollverksamheten igen. Och då blev det ju väldigt uppenbart att de här kommunicerar hela tiden. Pratar man med en av dem så vet de andra i gruppen om det inom loppet av några minuter. Och sen rullar det här på. Va? Och skickar jag ett mejl till Nina så blir det Johan som ringer upp och ska svara på frågorna som står i mejlet. Och det går väldigt, väldigt fort. Så att men de är ganska sammansvetsade.
Det var lite samma verksamhet som vi... Alltså första gången vi skrev om då, det var jag och Kristoffer som skrev. Första gången, det var i samband, de gjorde en grej på Skavlan, om jag inte minns fel. Och första gången vi gjorde det så drev det ju igång med en gång. Och de började kontakta oss men då ringde de alla andra på redaktionen förutom mig och Kristoffer för att ställa frågor då. Istället. Men det var ju påtagligt, och så har det varit varje gång vi har gjort något nytt avsnitt eller någon form av publicering som handlar om dem, att det är, framförallt Twitter har ju gått bananas.
Nej, men det är precis samma här. Vi hade ett exempel som bara är några dagar gammalt. För det går ju lite i vågor. Ofta är det knutet till helger. Det är då de har tid att sitta och ringa. Och då började det ringa då på Kurirens kvällsredaktion. Mm. Och kollegan som jobbade kväll, han är ju ensam då, så han tar ju alla telefoner som kommer in när man ringer så pass sent på kvällen. Och de bara så här, skulle vilja lämna ett nyhetstips om identitetsskapning. Liksom. Nej, men jag har inte tid att säga emot det nu, men du kan väl mejla det så tar någon det på måndag. Ja, då har de ju hört hans namn, för han presenterar sig ju med förnamn efternamn när folk ringer upp. Mm. Nästa person som ringer och säger, hej, jag har ett nyhetstips om identitetskapning. Var det du som ringde nyss? Nej, det var inte jag, men det här är en stor grej. Det gäller en kille som heter, och så säger de då reporterns förnamn, efternamn, personnummer och adress. Bara för att markera att vi vet nu vem du är. Det finns ju ingen annan tanke med det här.
Oj,
Och sen kommer det 5-6 likartade samtal till, varav någon använder en röstförvrängare. Ja, men du förstår.
Oj, det är mer avancerat än vad jag trodde. Men okej.
Okay. Ja, och det här är ju liksom bara larv. Det finns ju inget ärligt uppsåt i en sån kontakt. Utan det handlar ju bara om att skrämmas eller få folk att tappa fattningen lite grann, tveka, bli lite osäkra. Ungefär som när den här dörrintervjuaren från megafonerna står och pratar med en stängd dörr.
Mm. På tal om det här med dörrar, en tid efter det här reportaget då, som vi sa förut, så råkade ju den här Erik Johansson då outa sig själv av misstag.
Ja, det är så underbart jävla klantigt.
Ja, det måste man ju verkligen säga. Men som sagt, Fabian Fjällning visade sig att var hans riktiga namn då. Men ja, en intressant händelse efter det, det var när Expressen valde att gå hem till den här killen.
Ja, efter att ha ringt honom ett antal gånger, notabene. För det är inte så att man väljer att åka hem och ringa på dörren som första lösning när man jobbar i Göteborg och den man ska ta på, eller när man jobbar i Stockholm och den man ska ta på bor i Göteborg.
Ja, just det. Men tror du att är det en bra liksom, för det fick de vatten på sin kvarn där för sina egna följare?
Kanske, men det hade de fått ändå på något sätt. Därför att det där, då kommer vi ju ner till den här liksom, den journalistiska etiken. Mm. Du kan inte bara publicera en nyhet utan att åtminstone ge den andra människan en så ärlig chans som möjligt att svara. Och då börjar man ju med att ringa och söka kontakt. Och gärna flera gånger, eller erbjuda sig att mejla, eller du kan få välja tid eller vad det nu är. Det beror ju lite på hur bråttom det är med en publicering. Och det Granskning Sverige och deras anhang gör i de här situationerna är att de, så fort de får en chans så ställer de ju till en scen istället för att svara på intervjufrågorna. Jag vet inte om du har sett den här min konversation med Erik, vårt första samtal på en timme. Det ligger ju, det har han ju själv lagt ut oredigerat på nätet, så det kan du ju gärna lyssna på. Jag menar, jag har 4 eller 5 frågor i det samtalet. Och det tar en timme att traggla sig fram till dem. Därför att han ska prata om hur elaka vi är mot nazister. Och nazister är snälla brandmän egentligen. Och det borde ni skriva om oftare och sådär. Det är helt galet. Om han bara skulle sätta sig ner och svara lugnt och artigt på frågorna, då skulle det ju bli en enklare upplevelse för alla inblandade. Men det är ju inte det de är ute efter. De är ute efter att skapa en scen. Och från den scenen så vill de föra ut ett budskap. Och budskapet är alltid detsamma. Att Sverige leds av en politisk elit som har förlorat greppet om verkligheten. Och journalisterna är deras lakejer. Och tillsammans försöker de förstöra vårt land.
Ja. Men med facit i hand då. Alltså, var Expressen lite för... säga snabba på bollen och inte kanske tänka igenom det där just för att de...
Nej, det tycker jag inte. Därför att som nyhetsorganisation så måste man vara konsekvensneutral. När en nyhet är en nyhet så ska nyheten ut. Och det här blev ju... Det var ju aldrig någon som hade för avsikt att avslöja Fabian Fjällning som Fabian Fjällning. Jag har ju också pratat med honom 2 veckor innan. Och i det mejlkonversationen vi hade innan vi fick tag på honom på telefon, så sa jag ju det till honom att jag kommer att ställa frågor om din identitet. Du får välja själv om du vill svara. Och vi har inte för avsikt att berätta för våra läsare vem du är. Men jag vill veta vem jag har pratat med.
Mm.
Så den konversationen har vi haft. Och då förstod jag att för honom är det ju väldigt, väldigt viktigt att förbli anonym. Men när han sen röjer sig på det här sättet så blev ju det en nyhet i sig. Om inte Expressen hade skrivit det där, då hade någon annan gjort det.
Mm.
Och nu hann de först. Därför att han hade ju då oturen att röja sig för den här Malin Lambie då, som tidvis har jobbat med Expressen förut.
Men den här killen, han håller på fortfarande, va? Jag har inte...
Du menar Erik, Fabian?
Ja, precis.
Ja, åtminstone enligt egen utsago så ska han nu starta ett aktiebolag av det där och driva det vidare i sån form.
Okay.
Han har ju börjat samla in pengar och så vidare på Swish efter att hans identitet var röjd. Så att han verkar hålla på.
Ja, nej, men det, och han drar säkert in lite pengar på det där. Det kan väl vara kul för Skatteverket att titta på sen med årets slut också.
Jag har också funderat på det, att det skulle vara intressant om man kunde se någon årsredovisning eller liknande.
Genomgående är det ju ganska svårt, att när det handlar om donerade pengar från privatpersoner så är det väldigt svårt både för myndigheter och för andra att se hur mycket pengar det handlar om. Mm. Det krävs ju nästan en polisutredning för att visa det.
Ja, han tog ju över den där rollen lite från Nina Drakfors, Sverigedemokratiska lokalpolitiken i Skara. Hur mycket ger du för hennes avståndstagande, eller inte avståndstagande, men hennes påstående att hon inte längre hade med det där att göra när ni skrev reportaget? Eller publicerade?
Nej, det tror jag inte alls på, eftersom jag såg att hon var aktiv.
Okej. Okay. Även i den här portalen då, eller?
Nej, jag såg henne inte aktiv i portalen, det gjorde jag inte. Men däremot såg jag att hon fortsatte ju att alltså, tweeta och skriva i jag-form och dela vidare och bedriva den typen av verksamhet. Och, nota bene, att när jag hör av mig till henne för att prata med henne, så lämnar ju hon omedelbart över till Johan Andersson. Så Johan Andersson ringer upp i hennes ställe. Och då har ju han fått hela frågemejlet. Så att de hade ett tajt samarbete in på slutet. För Nina bad ju på frågorna skriftligt då i förväg, vilket hon fick.
Mm. Och sen
ringde jag. Vi har sett att hon har publicerat exakt samma Facebooks uppdateringar till exempel på sin privata Facebook som på Granskning Sveriges Facebook.
Ja, men precis. Det,
exempelvis.
Nej, jag ger inte särskilt mycket för det. Men sen är ju hon i en sån situation så att hon riskerar ju ett uteslutningsärende ur sitt eget parti. Och då behöver hon väl kanske hålla en fasad för tills den processen är
det. Jo, det är sant. Men det intressanta med det här är ju att hon håller på med det här i snart... Ja, det måste ju vara mer än ett år. Och det har ju inte skett så mycket på den fronten, tänker jag.
Nej, den här nolltoleransen inom Sverigedemokraterna, den... Jag ska försöka låta bli att raljera över den, men den är ju inte det framgångsrikaste projekt som ett politiskt parti i Sverige har startat internt.
Nej, det var kanske dödfött redan från början. Men åtminstone om man har en sån... Alltså, och Nina Drakfors är ju ganska extraordinär i det här avseendet, just för att den typen av propaganda hon är med och sprider och den rasism som förekommer där. Så hon är ju kanske inte vem som helst i partiet, så att säga.
Ja, det är möjligt. Jag vill inte jämföra henne med andra sverigedemokrater och sådär, därför att jag dels är jag lite för dåligt påläst om vad hon gör utöver sin medverkan i Granskning Sverige, och dels är jag lite för dåligt påläst om vad alla andra sverigedemokrater står och säger och tycker och tänker och sådär. Mm. Jag nöjer mig med det vi har publicerat där.
Vi ska ju också säga att det är inte bara Nina Drakfors som sprider Granskning Sverige bland sverigedemokrater. Vi har ju även riksdagsledamöter som bland annat Kent Ekeroth och Anders Forsberg, som jag kommer på rak arm i alla fall, som jag vet brukar sprida Granskning Sverige med jämna mellanrum. Och det är intressant därför att om man lägger ut många av de citaten som vi bland annat har plockat upp från Granskning Sverige reportage, då tror jag att man skulle kunna peka på att det här enligt Sverigedemokraternas fasad åtminstone är ideologiskt avvikande. Men några uteslutningsärenden har man inte sett med anledning av det.
Nej, inte än i alla fall vad jag känner till. Men det är ju klart att det jag ändå tyckte mig se på Sverigedemokraternas reaktion när vi hade publicerat det första reportaget om Granskning i Sverige, det var ju en ganska kluven reaktion. Alltså, å ena sidan så ville man inte gå ut och ta avstånd från det här, förmodligen därför att man inte vill förlora en massa potentiella väljare. Samtidigt hade man ju väldigt svårt att gå ut och förklara det här. Alltså, jag pratade ju då med deras nya rättspolitiska talesman,
Martinen,
därför att han är från Eskilstuna, så att honom känner jag, så att säga, som journalist sen han var kommunpolitiker och jag var kommunreporter. Och vi pratade en hel del om det här på Twitter, och ja, han blev ju då... Först så såg det ut som att han försvarade dem när han ställde upp på en intervju, och när man då twittrar ut och säger att Adam Marken står bakom det här, då blir han arg över det också. Och så känner han ett behov av att förtydliga sig, och i slutändan så uppfattar jag det ändå som att han tog avstånd från Granskning Sverige. Men det skedde motvilligt, och det var en process för honom att komma till den punkten.
Mm. Nej, men ja, de sitter ju något i en rävsax när det gäller de här frågorna rätt ofta. Mm.
Ja, men lite förlossningsvåndor nästan, liksom att det här måste kanske komma ut, och så till slut så gjorde det va? Men det kändes inte riktigt frivilligt.
Ja, men alltså, det är ju lite problematiskt där. Även, jag vet, Mattias Karlsson delade också någon Granskning Sverige, om det var i början av förra året. Innan det, när vi gjorde vår första granskning, så ringde jag faktiskt till Henrik Winge och frågade frågor kring just Granskning Sverige och hur de såg på bland annat hur Mattias Karlsson, att han hade ställt upp i Granskning Sverige på en intervju, och att, ja, det var nog innan vi hade granskat, för då visste vi inte att de hade delat. Men det var ju knappast så att Sverigedemokraterna inte var medvetna om vad Granskning Sverige var.
Nej, men det, nu är det klart att de, alltså, den absoluta merparten av dem vet naturligtvis ganska exakt vad granskning Sverige är och vad det inte är. Det är därom är vi helt överens. Men sen tror jag det här att man ska vara lite försiktig med det här med så här, ja, men han har delat det här eller han har ställt upp på en intervju i det här och det här sammanhanget. Det kan vara komprometterande om det sker hela tiden och många gånger med samma person. Men även Sverigedemokrater kan ju ställa upp på en intervju med personer de inte riktigt känner och faktiskt hamna i sitsen att de inte är helt nöjda med hur intervjun framställdes när den kom ut. Jag vet ju till exempel inte hur ni kommer att klippa det här samtalet, men jag tycker inte att jag har någonting att dölja, så jag pratar gärna mer. Och det är inte så att jag misstror det på något sätt, det vill jag understryka.
Nej, jag ska väl förtydliga, alltså jag tror ju inte att... Det jag vet om Mattias Karlsson är ju knappast att han stödjer den typen av, alltså, flagranta ideologiska åsikter som kommer fram i Granskning Sverige. I varje fall inte vad jag tror. Så jag tror inte att det finns liksom ideologiskt släktskap där, eller det gör det, men inte ideologisk samhörighet så att säga. Men snarare ett problem i att man använder det här som en plattform, för man vet vad det kommer nå ut någonstans. Men det är ju bara en teori såklart.
Men det är en hypotes också, så att det, ja, det blir lite en hypotetisk fråga från min horisont. Så att jag kan också tänka så, men det betyder inte att jag säger att det är så, och det betyder framförallt inte att jag skriver att det är så i en tidningsartikel som ska ha mitt namn.
Nej, verkligen inte. Och jag vill stå fast för att det är bara en hypotes, precis som du sa. Och sen så kan lyssnaren själv få fundera, tänker jag.
Ja, googla lite eller söka upp de här reportagen och lyssna, bilda sin egen uppfattning, begrunda vad som sägs där, vad avsändaren har för tankar med sitt inslag och sådär. Sånt är alltid bra att fundera över, oavsett vad man läser eller lyssnar på.
Helt klart, det gäller det material som vi sprider också, givetvis. Men kanske framförallt, Granskning Sverige borde ju ingå i något material för den svenska skolan, för att just kunna detektera den här typen av...
Det kommer Granskning Sverige att göra från och med... har vi för dag idag? Det är måndag idag. Det kommer Granskning Sverige med sannolikhet gränsande intervjuset att göra från och med torsdag. Därför att då släpper Eskilstuna-Kuriren ett särtryck av det här reportaget och ett antal andra texter med närliggande ämnen då, som jag har skrivit under det gångna året. Wow. Som handlar just om källkritik, om hur trollningsverksamheten går till och så vidare. Och det kommer då ges ut i en lite mer påkostad utgåva som går ut gratis till alla våra prenumeranter. Och sen gör vi en överproduktion på den, så att vi har en bal kvar ifall att skolor och sånt vill höra av sig och ha ett utbildningsmaterial. Och vi kommer att gå och beställa både i pappersform och i pdf-form, om jag har förstått det hela rätt.
Låter helt fantastiskt.
Ja, det var intressant.
Och vi stödjer givetvis ditt reklaminslag här och tycker att jag hade skaffat det, så kan jag säga.
Min arbetsgivare tackar och tar emot. För det är ju som sagt, jag har ju redan sålt mina rättigheter för den här texten till min chef. Så att...
Ja, just det.
Men jag tycker att det är ett mycket bra initiativ.
Det låter som ett väldigt bra initiativ.
Att göra journalistik som får bli ett undervisningsmaterial i skolorna, det är naturligtvis hedrande på riktigt.
Mm, ja, verkligen.
Och inte i den där betydelsen som när man var 25 år gammal och fick sin första löpsedel och tyckte att det var asstort och att man var Guds gåva till journalistiken. Alltså, för det var det ju inte när man var 25 år gammal och inte visste vad man gjorde. Numera däremot så känner man att det här kommer ju att leda till någonting. Det här blir ju bestående. Det här kommer att liksom kunna ha ett användningsområde efter att dagens tidning är förpassad till soporna. Mm. Och det är bra.
Ja, verkligen. Jag tror att det där reportaget gjorde en hel del för hur man ser på det svenska medieklimatet också. Liksom. Eller
ja, men det, jag tror faktiskt också det. Och jag tror att det, som min kollega Alex Voronov sa då, han är ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren, han hörde av sig till mig och sa, jag tror fan, du måste ha träffat en nerv eller någonting, för jag har aldrig sett maken på reaktionen. Mm. Och själv var jag ju offline efter att vi hade publicerat, för jag tänkte jag orkar inte ha mejl och telefon och sånt på. Så jag gick ut och tittade och kunde ju bara konstatera att han hade ju helt rätt. Mm. Det liksom, det spred sig, det gick hem hos vanligt folk Och jag är ju inte dummare, men när jag har jobbat med det här i över 20 år, jag fattade ju att jag hade skrivit en bra text, lite bättre än vanligt. Men jag trodde att den skulle intressera proffstyckare, andra journalister, kanske lite förtroendevalda och så lite folk som är så där kanske, och reta upp några på den yttersta högerkanten och sådär. Och sen skulle det hela vara över.
Mm.
Men jag menar, vi har fått reaktioner från i stort sett hela Europa, från Ryssland, från Storbritannien, där BBC gjorde ett 20 minuter långt inslag bara om det här reportaget. Vi har fått reaktioner från amerikanska redaktioner som ja, vill ha info, vill ha hjälp och jobba vidare med liknande frågor. Så att någonstans måste vi ha träffat en nerv, ja.
Men ni, alltså, det känns ju som att den publicerades i en väldigt passande tid när... Alltså, inte minst med tanke på det amerikanska presidentvalet och den diskussion som följde av det just
ja,
med...
Ja, men det är klart att det, tajmingen i publiceringen är en sak. Men sen tror jag också att det finns ett underliggande ämne i det här reportaget som inte är uttalat. Nämligen, hur jobbar en riktig journalist? Mm. Och vad betyder journalistens yrkesregler i praktiken? Alltså, vad är det vi tänker på hela dagarna som är självklart för oss, men som vi aldrig berättar för läsarna?
Mm.
Och, ja, men det är ungefär som pasteuriseringen i mjölken. Jag vet att mjölken i mitt kylskåp är pasteuriserad. Jag har ingen aning om vad det är. Jag vet bara att det är någonting bra och att det ska vara så. Ja, sen åker jag på en bakterieinfektion i magen och börjar inse att ja, men det var för att jag drack den där opasteuriserade mjölken. Nu förstår jag helt plötsligt vad pasteurisering är och vad det är bra för. Och lite det tror jag att det här reportaget fyllde också för ganska många som har ja, kanske tvivlat lite på journalistiken eller tyckt att deras lokaltidning hemma har blivit för fattig eller innehållslös eller det är snabba klickvänliga rubriker, du kommer aldrig ana vad som hände sen och så vidare.
Nej, men som sagt, alltså, fantastiskt initiativ av dig och Eskilstuna-Kurin, framförallt för att ni lyfter den här frågan som vi någonstans på IRM i alla fall har eftersökt ett bra tag att någon ska ta tag i liksom.
Ja, men det är ju roligt att höra att det uppskattas, och det var ju också jävligt roligt att jobba med det här stundtals. Ibland var det jobbigt också, men den samlade känslan efteråt är ju att det var ett fantastiskt roligt projekt att få vara ansvarig för.
Okej, det var veckans avsnitt utav Inte Rasist Men podcast. Mattias Ståhle Show den här veckan. Det var fantastiskt intressant att prata med Mattias.
Är det nu vi ska, lägga på en voiceover?
då vi förklarar vad Mattias verkliga menar. Intentioner.
Exakt. Nej, det ska vi såklart inte göra. Men man blir ju lite granskning Sverige triggad här och vill gå loss med saxen.
Ja, precis.
Nej, så är det inte.
Får se vad du kommer fram till.
Om ni har frågor eller synpunkter eller idéer kring programmet så får ni gärna mejla oss på podd@interrasistmen.se med den obegripliga stavningen 2D.
Mm.
Och om ni inte har läst Mattias Ståhles reportage om Granskning Sverige så bör ni kika in det på Eskilstuna-Kuriren och kika som sagt in det här nya materialet som Eskilstuna-Kuriren släpper angående...
Ja, verkligen. Om ni arbetar inom skolvärlden så kolla in det här sidotrycket som man pratade om i slutet.
Mm. Men vi kanske ska hålla det här kort. Kika in oss på Twitter, Facebook, Soundcloud hittar du alla avsnitt och glöm inte att prenumerera på podcasten på iTunes eller Acast kan man göra. Och vi vill även tacka Studentradion 98,9 i Uppsala för att vi får använda deras studio för att spela in den här podden också.
Just det känns som det var länge sedan vi sa det.
Jag vet, jag tänkte att det var i tiden.
På sin plats. På verkligen. Vi älskar Studentradion i Uppsala.
Ja, Kristoffer, nu får du återgå till vad du gör i Dublin.
Ja, det ska jag göra.
Vad du nu gör.
Ja, det är barnförbjudet. Nej då.
Okej.
Okay. Jag håller det privat vad jag gör här i Dublin.
Okej. Okay. Det lät...
Nej, jag ska plugga juridik. Så att det är inte så raffinerande.
Ska plugga juridik. Det låter som... För alla som lyssnar på den här podden vet att du har varit borta i snart 1,5 år.
Ja, men jag har inte ett och ett halvt år.
Förlåt. Ett halvt och ett halvår.
9 månader
75% av ett år.
Yes, och så är det dags att börja ta tag i studierna.
Ja, ska plugga juridik. Du hade kunnat varit här och spelat in den här podcasten.
Har en tendens att skjuta på grejer, vet du.
Ja, jag märker det. Där får vi nog avsluta veckans avsnitt av Interrasismen.
Det gör vi.
Podcast. Tack Kristoffer.
Ja, vi hörs snart igen.
Det är vi. Eller ja, du eller lyssnarna.
Lyssnarna tänkte jag få. Ja. Och du och jag.
Ja, just det. Ha det bra. Hej då.
Hej då.